Läns- och riksnytt nummer 14 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt. Jag heter Henrik Jansson. Det här numret ges ut onsdagen den 24 april. Och idag är det ledarhundens dag i Sverige och internationellt. Och det märks förstås också i det här numret av tidningen. Innehållet är som följer. Inslag 1. När ansvaret för ledarhundarna flyttade till Myndigheten för delaktighet uppstod flera problem, rapporterar Skånes taltidning. Det blev fel uppgifter på korten och viss information skickades först bara i svart skrift. Därefter röjdes mottagaradresser i e-postutskick. Generaldirektör Malin Ekman Aldén ber nu om ursäkt. Inslag 2. Hammarby arbetar med tillgänglig fotboll och syntolkar sina hemmamatcher när de spelas på Tele2 Arena. När de mötte Brommapojkarna i Damallsvenskan var vi där och följde syntolken Anna Wickbom. Det är olika utmaningar jämfört mellan att syntolka livesport och en teaterpjäs till exempel. Följ med på match. Inslag 3. Vi håller bollen i rullning. Parasportaren Alice Berntsson har haft framgångar senaste året som spelare och ledare i Five-a-side, blindfotboll som det kallas. Nu är hon nominerad till Kompassrosen, ett stipendium för ungt ledarskap. Och hon fick ta emot parapriset på ungdomsidrottsgalan. Här hör ni henne själv berätta. Inslag 4. Två ledarhundsförare pratar om sina erfarenheter. Vad som är roligt och vad som är krävande. Dessutom närmar sig pensionen för båda hundarna. Och vad händer om det blir ett glapp innan en ny hund är på plats? Inslag 5. Telegram. Hon fick inte flytta in i studentrummet med sin ledarhund. Det är diskriminering enligt DO som begär skadestånd. Arbetsmiljön på Synskadades riksförbund ifrågasatt. EU-valet närmar sig och SRF prioriterar rörelsefrihet, tillgänglighet och valhemlighet. Och taxibranschen ska syncertifieras av optikerkedja. Inslag 6, annonser och meddelanden. Och sist har vi vår redaktionsruta med kontaktuppgifter och annat praktiskt om tidningen. Trevlig läsning!
Inslag 1.
Den 1 april tog Myndigheten för delaktighet över ansvaret för ledarhundarna i Sverige från Synskadades riksförbund. Kort därefter skickade myndigheten nya ledarhundslegitimationer till alla ledarhundsförare. Då blev det flera fel. Fel hund på fotorna, fel telefonnummer till myndigheten, information till ledarhundsförare bara på svart skrift. Och när man skulle rätta till det så röjde man personuppgifter via e-post. Nu ber generaldirektör Malin Ekman Aldén på Myndigheten för delaktighet om ursäkt.
Det är ju så att verksamheten kom över till oss 1 april och det är ganska mycket som fortfarande liksom administrativt inte riktigt är på plats eller där vi inte riktigt har helt liksom fått till flödena på olika sätt. Och ett grundproblem vi har till exempel i överflytten nu är att de administrativa system som verksamheten hade på SRF inte har varit så lätta att flytta över till oss. Det gör också att det är fortfarande jättetufft för personalen. De har inte tillgång till alla papper och handlingar och uppgifter de behöver, utan vi försöker på bästa sätt att liksom dra oss fram tills allting är löst. Det kommer att lösa sig, men det tar lite längre tid än vi hade hoppats. Det är väl bra att säga ändå som det, men alla gör sitt allra bästa. Men ibland blir det som sagt väldigt fel, och då gäller det då ledarhundslegitimationerna som vi har fått göra om eftersom det är en ny huvudman, och de behövde också förnyas på lite olika sätt, och de ser nu lite annorlunda ut än de gjorde tidigare.
Och det blev lite fel i plastkorten där.
Ja, det mest allvarliga som hände var att vi, trots att vi tycker att vi har korrekturläst väldigt många gånger, ändå har lyckats få telefonnummer fel på de här plastkorten, och det är numret till ledarhundsverksamheten då. Och det är ju helt oacceptabelt att den där siffran är fel, så det gör ju att vi måste nu göra om de här plastkorten. Och dessutom har vi då fått hela bildmaterialet, fick vi just från SRF, från deras register innan flytten, och det visar sig att det är heller inte helt uppdaterat för alla förare, vilket gör att några har fel hund på bilden och några kanske också saknar bild. Och vi behöver därför också göra om kompletterat enskilda förares kort. Så det är liksom två fel då som kan ha blivit på korten. Det ena gäller alla korten, det andra gäller bara vissa.
Och då ska ni trycka nya kort och skicka ut då?
Det kommer vi att göra så fort vi har tagit fram nya kort. Och den här gången så ska vi också försöka vara ännu noggrannare. Alla förare kommer att få nya kort.
Sen handlar det om e-postadresser. Ni skickade e-post till alla ledarhundsförare och råkade klistra in e-postadresserna i ett fält som gör att hela sändlistan blev synlig, om jag har förstått rätt.
Ja, det första som hände var att när vi skickade ut korten så gick det också ut ett informationsbrev om korten. Och då gjorde vi en klassisk supermisstag. Vi skickade ut det på svartskrift till personer som inte ser. Och det är ju oacceptabelt och det är något vi har bestämt att vi aldrig ska göra, och ändå händer det. Och det gjorde att när vi upptäckte att det hade hänt så, och att ingen e-post hade gått med de här korten som förklarade vad det stod på korten, för det kan man ju inte gärna veta om man inte ser dem, och där informationen också var tillgänglig, då bestämde vi att det här är oacceptabelt. Nu måste vi skicka ut en e-post som kompletterar där den här informationen går ut igen. Och det gjorde vi, och då blev det som sagt var helt fel. Det var ett handhavande fel där vi helt enkelt lyckades kopiera in alla mejladresser i allas mejls, vilket man inte får göra enligt dataskyddsregler.
Ja, det är ju tröjande av personuppgifter.
Exakt, det är personuppgifter som man inte ska dela utan samtycke. Det är ju ett allvarligt fel. Ja, det är det ju. Det ska man inte göra. När man råkar göra fel så finns det ju ett antal skyldigheter man måste vidta i anslutning till det. Och det viktigaste är förstås att man informerar dem som vars uppgifter då har felaktigt röjts. Alltså där deras adresser har gått ut till personer som inte borde ha dem. Att det här har hänt, vilket vi måste ha gjort. Vi berättar att det här har hänt. Och så ska vi också såklart göra, och det står också i lagen, en intern utredning kring varför det hände och framförallt vad vi ska göra för att det inte ska upprepas. Så det handlar ju väldigt mycket om att ha tydliga rutiner som alla känner till, som gör att man inte begår den här typen av fel helt enkelt när man gör utskick till förarna. Och det gäller såklart att inte röja mejladressen, men det handlar också om att säkerställa att informationen är tillgänglig för den som tar emot den. Det är också en superviktig fråga, även om det inte är lagstyrt, så tycker jag själv att den är också väldigt viktig.
Gör om och gör rätt.
Det är ju jättetråkigt och väldigt tråkigt också så här i början på ett uppdrag som vi har sett fram emot att såna här saker händer. Men det är ju så att gör man fel så är det bara på något sätt att berätta om det och be om ursäkt och sen göra om och göra rätt. Det är helt sant. Det är inget annat man kan göra faktiskt. Det här kommer ju inte hända igen. Vi kommer ju säkert kunna bli andra fel i verksamheten, men vi kan bara vara transparent och berätta när det händer i så fall och försöka vidta de åtgärder man kan för att det ska bli minsta möjliga skada. Liksom. Så jag får väl så här i media också be om ursäkt en gång till för ett väldigt klantigt och tokigt handhavande som bygger på, tror jag. Alltså man ska förklara, jag tycker inte, man ska inte hålla på med undanflykt i det som det är, men däremot så får man väl, det är väldigt nytt och det är mycket som fortfarande inte liksom helt är på plats. Och vi vill alla att alla ska få det de behöver och vill ha när vi handlar om förarna, och ibland så går det för fort helt enkelt, och när vi då helt riktigt få till alla strukturer så kan det ju verkligen bli tokigt, och den här gången blev det och inte alls någonting man är stolt över, men ja, så man får tänka är en riktig en läxa, eller man lär sig någonting av fel också, och det är väl det vi får, det är väl det enda bra med det då.
Det säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Hon intervjuades av Mats Sundling på Skånes taltidning som var först med att berätta om misstagen i ledarhundsverksamheten. Inslag 2.
Hammarby kommer att göra avspark. Lagen samlas i alla fall nu i varsin liten taktikklunga halvvägs upp på vardera planhalvan. Hammarby gör sig klara för att spela av bollen.
Hammarbyklacken är här för sitt hemmalag på Tele2 Arena. Syntolken Anna Wickbom är redo för fotbollsmatchen mot BP Brommapojkarna i Damallsvenskan.
Om man är van att lyssna på radiosporten, vad är skillnaden då på syntolkad fotboll?
Jag brukar säga att syntolka fotboll, det är som radiosporten i kubik. Jag får ju berätta även var på plan är med bollen, inte bara vem som har bollen, utan är de mitt på plan, är de på vänstersidan, högersidan, om någon gör illa sig så ska jag ju tala om var har de illa sig, varför har de illa sig, eller varför har de ont. Jag vet att det har varit tillfällen när de på läktaren, seende på läktaren, har frågat, men vad var det som hände? Vad var det där? Och då kan de då blinda, eller synskadade då, som har lyssnat på mig, säga att men det var det här som hände. Bara, men hur vet du det? Syntolken berättade för mig.
Nu när du pratade så är det ju väldigt mycket, Hammarby hejarklacken var ju väldigt högljudda. Hur bra hörs det för den som ska höra syntolkning när det är så mycket annat som hörs runt omkring?
Jag har ju dels ett ljudtest innan med den som är tekniskt ansvarig på arenan. Gör ett ljudtest med honom så att det hörs bra. Sen har jag ju efter nu har gjort, inne på tredje säsongen, så vet jag ungefär vad jag behöver ställa in reglagen på för att det ska höras bra. Och sen har jag ibland då när det är herrmatcher så har jag även kontakt med åtminstone någon av användarna som står i klacken. Och då kan jag få ett sms. Bara, du kan du höja volymen, vi hör inte bra. Och sen så får jag tummen upp sen när jag har dragit på lite grann. Så det ska höras bra. Vera Blom jagar, John Andersson är där. Axel mot axel, bollen ut ur sidlinjen.
Hammarby har sedan förra året infört syntolkning på sina tävlingsmatcher hemma. Som spelas på Tele2 Arena vid Globen. Den arenan har tekniken. Önskemål om att det skulle finnas syntolkning har kommit från supportrar som har synnedsättning. Hammarby hade sedan tidigare teckenspråkstolkning live på sina storbildsskärmar på arenan. Håkan Leidner, ansvarig för evenemang och säkerhet.
För oss i Hammarby, eller för mig också, så är det självklart att fotboll ska vara för alla. Det är ju önskvärt om det här hade varit någon typ av standard i svensk fotboll. Alla klubbar har ju inte den möjligheten beroende på hur arenorna är utförda. Men jag tycker att det här är otroligt viktigt. Sen har vi en fin arena i form av Tele2 Arena som har en del tekniska förutsättningar. Vi har storbildsskärmar där vi kan köra teckenspråkstolkning, och vi har ju även då det här systemet, Sennheiser-systemet, där människor med en synnedsättning kan kvittera ut de här headsetsen och få den här syntolkningen av matchen live oavsett var de vill sitta på arenan. Så man behöver inte sitta på någon speciell plats, utan systemet finns över hela Tele2.
Om man vill vara säker på att få en mottagare, då är det bra att boka innan, eftersom om det blir väldigt många så räcker ju inte mottagarna till. Jag tror att de har 15-20 stycken, jag är inte helt säker. Och sen tror jag att det finns två olika. Dels någon som ser ut som ett stetoskopvarianten och en som är som en dosa där man har hörlurar. Det är samma typ av mottagare som du har när du går på teater eller konstutställningar.
Kan man ha sina egna lurar?
Det ska man kunna ha. Det är en vanlig sån här liten hörlursplug-in i den. Så att det ska fungera. Stina Lennartsson är högt upp. Långt uppe vid hörnflaggan på högersidan. Mot straffområdet, kommer in precis i hörnet, har...
Andra målet för Hammarby, och klacken är överlycklig. Vi sitter på läktaren och inte i ett bås. Jag spelar in Anna, men det är inte det ljudet som lyssnaren hör, utan det är mycket mer filtrerat eftersom det går via en ljudanläggning. Håkan Leidner på Hammarby säger att syntolkningstjänsten inte är ett tillfälligt projekt utan ska vara permanent. De försöker syntolka alla tävlingsmatcher på Tele2, men det har funnits undantag.
I år så syntolkade vi inte Svenska Cupen, och det var därför att vi hade ingen av våra två syntolkar tillgängliga. Annars så försöker vi jobba med god framförhållning med de två vi har för att se till att vi inte står utan den här tjänsten. För det är för mig väldigt viktigt att när vi inför en ny tjänst för våra supportrar så ska den vara hållbar alla matcher. Man ska veta att det finns varje match. Ett annat användningsområde när det gäller syntolkning, det är ju bevisat åtminstone ute i Europa att det barn eller ungdomar eller vuxna med koncentrationssvårigheter och med vissa diagnoser faktiskt mår bra av att ha ett headset och lyssna på en person som berättar. Då har de lättare att ta in fotbollsmatchen. Så det är också en dimension i det här som vi ser på längden, varför syntolkning är väldigt bra.
Man kan alltså sitta var man vill på arenan och man måste inte möta upp syntolken för att få sin utrustning. Den hämtar man ut själv. I slutet av inslaget berättar vi mer detaljer om det. Anna Wickbom.
Hur mycket fotboll måste du kunna för att syntolka matcher?
Ja, det underlättar ju helt klart om man kan reglerna. Och jag har ju fördel av att ha en son som har spelat fotboll. Och vi har varit med där som ledare. Och då kan jag liksom se, är de vänsterfotade, då kommer bollen komma på det sättet. Och jag vet hur det är när det blir, ja, men vad är reglerna för offside och sådana saker. Och det gör ju att det blir mycket, mycket lättare att syntolka matchen.
Det finns inte mycket syntolkad fotboll. Det har hänt vid några tillfällen på vissa arenor där tekniken finns, som till exempel på Friends Arena. Men som Hammarby, som har gjort det till en permanent tjänst, det är det ingen annan klubb som gjort. Att tillgängliggöra fotbollsmatcher för fler grupper kanske inte alla förstår värdet av som inte själva nyttjar tjänsten. Teckenspråkstolkningen tolkar också det som sägs före, under eller efter matchen. Och det gör de på två stora bildskärmar på arenan. Även om det förekommer intervjuer teckentolkas de. Syntolken Anna Wickbom har också ett uppstartssnack där hon berättar vad som händer på arenan och hur spelarna är klädda och annat som kan vara intressant. Håkan Leidner önskar att fler skulle känna till att syntolkningen finns. Även om man inte är intresserad av fotboll så kan det vara en intressant aktivitet, tycker han.
Vi har inte marknadsfört den mer än att vi har en Facebookgrupp och vi informerar, inför varje match så har vi en publikinformation där vi meddelar vilka typer av tjänster vi har på matchen. Intolkningen blir ju lite av en dold service. Den syns inte. Teckenspråkstolkningen, den syns ju. Den blir ju väldigt tydlig att den finns, för med tanke på att den syns på storbildsskärmen. När vi såg de inlägg i sociala medierna från våra supporter som, jag ska inte säga ifrågasatte, det är nog fel, men liksom, varför har man det här? Ser inte döva människor vad det som händer på planen? Men då var det en ganska bra diskussion att människor som faktiskt hade en nedsatt hörsel då svarade upp. Supportrar svarade upp och sa att jo, men det här är faktiskt vårt första språk. Så det är väldigt uppskattat av oss att det finns. Syntolkningen däremot blir ju lite mer av en grå sektor för oss att få reda på hur folk uppfattar den. Det jag har hört är att det är väldigt uppskattat. Men alla skulle nog bli glada om det nådde ut till fler, även sådana som kanske inte Hammarbyare, för att komma och uppleva det. Vi talar ju om för de lagen som kommer på besök, alltså det är våra motsvarigheter om den här tjänsten. Jag vet att de här övriga klubbarna vet om att vi har det här. Svensk fotboll vet om att vi har det här. Och det är väl allt vi kan göra. Det kan låta lite pretentiöst kanske, men ibland känns det som att man kan inte vänta på förändringar i stort, utan man måste visa vägen hur det kan se ut. Och det är väl lite så vi känner i det vi har gjort. Vi försöker föregå med ett gott exempel också för andra klubbar vad man kan göra i form av teckenspråkstolkning och syntolkning. Sen måste varje klubb i sig fatta sina egna beslut.
Vad tycker du intresset är nu för att just erbjuda syntolkad fotboll?
Lite för dåligt kan jag tycka. Eftersom jag ändå då har mejlat ett par andra klubbar och fått mejl tillbaka, men det har liksom inte landat i någonting än, så tycker jag att det är synd för de supportrar som håller på andra lag, som till exempel på Djurgården som också spelar här på Tele2 Arena. Det ska vara så lätt att kopiera upplägget. Men där är vi inte riktigt idag.
Skulle du kunna tänka dig att syntolka Djurgården? Och...
Ja, det här gör jag ju för att det är ett jobb. Det här gör jag ju inte för att jag håller på något specifikt lag. Utan det här är ett jobb. Så att oavsett vem det är, vilken klubb den är som vill att man gör det, så absolut. Inga problem.
Sist hörde du syntolken Anna Wickbom Innan dess Håkan Leidner, ansvarig för evenemang och säkerhet på Hammarby. Matchen spelades söndagen den 21 april och slutade 2-1 i Hammarby mot BP Brommapojkarna i Damallsvenskan. Vill man kolla på syntolkat på Tele2 när Hammarby spelar så kan man bara komma in och hämta ut sin mottagare vid Ticket Info Norra som ligger i kortändan av arenan på samma nivå när man kommer från Globens tunnelbana. Om det är en populär match kan man boka sin utrustning i förväg genom att kontakta en mailadress info@stockholmlive.com. Och då uppger man namn, person och telefonnummer och vilken entré man har.
Inslag 3.
Och nu handlar det om parasport. Alice Berntsson har haft framgångar senaste året som spelare och ledare i Five Aside, blindfotboll som det kallas. Hon är nominerad till Kompassrosen, ett stipendium från Kungens stiftelse Ungt ledarskap, och hon fick ta emot parapriset på Ungdomsidrottsgalan. Johan Lunner fick ett samtal med henne.
Det känns superroligt att få ta emot årets parapris. Det känns stort och hedrande och superroligt verkligen.
Och det är för ditt engagemang inom Five Aside?
Ja, det är för mitt engagemang som både spelare och ledare här i Västerås, men även för mina internationella framgångar i form av VM-bronset som vi tog förra året i augusti. Det har gått så himla fort. Det var ju liksom förra sommaren så fick vi reda på att helt plötsligt fick vi en plats på VM. Liksom. Vi var ju lite, Sverige var borträknade kan man säga. Och sen så åker vi till mästerskapet och har liksom inställningen att vi har varit bästa men vi har inga krav på oss. Det visade sig vara liksom ett framgångstänk som ledde till en bronsmedalj. Så det är superroligt och sen så ja, men har det ju rullat på efter det kan man säga. Och det har blivit väldigt uppmärksammat. Så det är roligt att sporten sprids på det sättet.
Ja, jag har ju sett dig spela och när man ser dig ute på planen så kan man ju inte ana att du har en synskada. Jag såg en dribbling du gjorde och sen ett skott på rätt så långt avstånd, rätt upp i krysset på målet. Alltså förmågan att göra det, vart kommer den ifrån?
Alltså jag tror det handlar mycket om att ha bra kroppskontroll och liksom någonstans så har jag idrottandet i mig. Jag har alltid hållit på med sport i olika former. Sen är det såklart att det är en väldigt stor utmaning att spela five-a-side. Man har ju på sig en ögonbindel. Så jag ser ju lite grann i vanliga fall. Men när man spelar under match så ser man ingenting alls. Och det är ju väldigt utmanande för man måste verkligen fokusera på kommunikationen. Och det är så många andra faktorer som spelar in än själva liksom fysiska förmågan att spela fotboll. Så det är ju väldigt, väldigt mycket taktik och det krävs mycket tankekraft för att spela.
Ja, för den som står på sidan som inte är van, då hör man hela tiden voj, varför?
Ja, men precis. Det låter väldigt mycket på planen. Och vi har olika kommandon kan man säga. Så voj är ett internationellt kommando som alla säger. Oavsett vilket land man spelar mot så säger båda lagen voj. Och det är till för att man ska kunna tillkännage sig själv och inte krocka. Så när man rör sig på planen utan att ha med sig bollen så säger man voj för att undvika liksom, kollision.
En VM-medalj, det är rätt så stort va?
Ja, det var nästan svårt att greppa det när vi väl var där. För vi hade, ja, men som jag sa tidigare, vi hade inga liksom, krav på oss när vi åkte dit. Och sen helt plötsligt stod vi där med medaljer runt halsen. Och hade liksom svårt att förstå det själva. Men så här i efterhand så har man ju kommit insikt i att det är ganska värdefullt. Och för Sverige som idrottsland på liksom parasidan så visar det ju att vi är ett land att räkna med. Så det är det är väldigt roligt. Och jag tror att det här har öppnat upp många vägar inför framtiden. Och nu jobbar vi ju för att få med damerna på Paralympics 2028. Så jag tror att det här spelar en väldigt viktig roll i det arbetet också.
Så du satsar på OS?
Ja, vi hoppas ju. Herrarna har fått vara med sedan 2004. Så nu tycker vi att nu är det dags att damerna också får göra intåg. Och det är ju en jämställdhetsfråga. Så det är verkligen någonting som vi arbetar för och håller tummarna för att det ska gå igenom så att vi får vara med på Paralympics om 4 år.
Och du är inte bara aktiv spelare utan du är också ledare. Och det delas ut ett stipendium den 17 maj. Och i slutet på april så kommer man att ta fram vilka 3-5 personer det blir som får det här stipendiet då. Och det var knappt 400 som så att säga, nominerade till det här. Och slutnomineringen släppte de precis. Och du är en av 10. Hur känns det?
Ja, det är ju jättestort. Det här är ju Konungens stiftelse Ungt ledarskap. Och det är ju väldigt roligt. För det är ju en stor del i min idrottssatsning så ligger ju också på ledarsidan. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara ledare. Och jag har ju hållit på här med IFKs five-a-side-verksamhet ett tag nu. Och att se den växa och liksom vara en del av den här utvecklingen är något som verkligen driver mig. Det har gått jättefort. Vi började ju med liksom 2-3 spelare och idag är vi ett lag som har väldigt stort spelarantal i jämförelse med många andra städer. Så det känns väldigt stort att vi kan liksom möjliggöra en aktiv fritid för så många västeråsare. Det är roligt.
Om du skulle få det här stipendiet, för det är ju inte bara för Five-a-side utan också för ditt engagemang inom idrottsskolan då, på att försöka få andra synskadade att bli aktiva. Vad skulle det innebära för dig?
Nej, men det skulle vara jättestort att vinna det här. Det handlar ju om liksom kompetensutveckling, att utveckla mitt ledarskap. Och min tanke är ju att jag vill fortsätta att tillgängliggöra idrott för personer med synnedsättning. Och min tanke är väl att jag ska gå en utbildning som Parasport Sverige har. Sen funderar jag även på att gå en PT-utbildning för att kunna arbeta med att individuellt coacha personer i sin träning för att göra den fysiska aktiviteten lite enklare. För vi vet ju hur viktigt det är och vi vet ju hur många som faktiskt lider av både psykiska och fysiska besvär på grund av att de rör sig för lite och har en avsaknad av ett socialt sammanhang. Så jag tror att det kommer kunna göra jättestor förändring om man kan vara med och bidra där.
Och PT det betyder ju personlig tränare då, så att man kan ha chans att få det som personlig tränare i det läget då. Kommer du satsa och rikta dig till ungdomar framöver eller kommer du rikta dig till alla sen?
Just nu så har jag ett brinnande engagemang för barn och unga, men jag ser även att man kan göra väldigt stor skillnad för äldre också. I vår five-a-side-verksamhet så har vi ju en väldigt spridd målgrupp. Det är ju allt ifrån liksom 10-åringar till pensionärer. Så jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta med äldre personer också. Vi går väl i tankarna av att starta upp någonting mer för 65 plus i form av gåfotboll eller liknande. Så det finns absolut tankar på att skapa möjligheter till aktiviteter för äldre personer också.
Det säger Alice Berntsson som intervjuades av Johan Lunner på Västmanlands taltidning. Stipendiet Kompassrosen på 50 000 kronor delas ut den 17 maj.
Inslag 4.
Vi ska prata med ett par ledarhundsförare och höra hur det funkar för dem. Ingela Sjökvist är rutinerad på området. Första ledarhunden fick hon 1985. Och nu har hon sin sjunde ledarhund som snart ska pensioneras. Den betyder jättemycket för henne.
Ja, jag kan inte leva utan hund. Alltså hunden är viktig och ledarhunden är också viktig. Mm. Men det är viktigt att tycka om att ha hund om man ska ha ledarhund. Det är ett fantastiskt förflyttnings- och orienteringshjälpmedel, men det är också en individ som kräver väldigt mycket omsorg och så. Hunden måste ut minst 4 gånger om dagen och man måste ta hand om den. Det är pälsvård och det är klovård och det är öronvård och det är massa saker, men det spelar ingen roll för det man får ut av sin ledarhund när man är ute och rör sig fritt både i naturen och på stan är så oerhört givande.
Hur lång är liksom inskolningsperioden då om du skiftar hund?
Ja, det beror på vart man börjar någonstans. För först så ska ju hunden gå i pension och man ska ordna vart den ska bo och så. Om den ska vara kvar i familjen eller om den ska gå till någon annan. Och sen ska man ställa sig i kö. Då är det oklart hur länge man måste vänta på ny hund. Har man tur så får man en ny hund direkt. Vilket jag hoppas blir fallet i mitt fall eftersom hon kommer att stanna kvar inom vår familj. Och sen när man får en ny hund, då får man ju börja om från början. När man byter från en gammal till en ny hund, då märker man hur mycket den gamla hunden har lärt sig genom åren. En ny hund kan allt. Den har ju lärt sig massor med saker i skolan, men den har inte samlat på sig någon erfarenhet. Och sen så formar man ju lite hunden efter sin egen personlighet och sina egna behov. Så den är, när hunden går i pension, då är det ju en skräddarsydd hund som funkar perfekt för mig. Så man brukar väl säga att första året är inskolningsår för en ny hund innan den är riktigt, riktigt anpassad.
Hunden är ju ett hjälpmedel. Blir hjälpmedlet olika beroende på liksom hund till hund? Eller går det att liksom använda hjälpmedel på samma sätt med olika hundar?
De kan samma saker, men de är ju olika bra på olika saker. Alla ledarhundar kan apportera. Men jag har aldrig haft en så bra apportör som den här. Om man tappar saker. Mm. Om jag tappar min vante så har jag den i handen utan att jag ens behöver fundera på det. Om jag tappar käppen så får jag tillbaka den bara genom att ibland spontant hämtar hon den, eller också så får jag be henne. Och de är olika duktiga på en del. Hundar funkar ju bättre i skogen, andra i stan. Men alla kan samma saker.
Vi har ju en till ledarhundsförare här, Circa Husso. Du får berätta också, hur är det för dig nu? Du har haft flera hundar också.
Nu är jag inne på min andra hund. Jag fick min första 2006. Mm. Och Ossi, han är också på väg till pensionärslivet. Fastän han själv tror att han är en pojksboling fortfarande. Och sen viktigt det här också att veta att alla hundar, de är olika. Det, om man tänker min första hund, så han var ju helt tyst och han var bara intresserad av mat och jobba. Men den här hunden som jag har nu, så han är ju intresserad av allt möjligt. Mm. Och sen brukar jag också säga det här att jag har ju varit fullseende förr. Mm. Och om jag inte, det är sånt där sjukdomsvinst, om jag inte hade mist synen så hade jag aldrig skaffat mig en hund. Och så mycket jag har gått miste om. Det är en lycka att ha en hund. Och speciellt ha en ledarhund. Och sen när man efter ett år eller två år eller hur lång tid kan det ta. Men när man känner att man är ett med sin hund. Så det är en underbar känsla. Och det här att du aldrig behöver vänta på någon när du behöver gå ut och ta dina promenader. Eller sköta olika ärende och sådär. Så hunden är alltid redo.
Man kanske är ut och går i alla fall, även om man inte har hund. Det är ju inte så att man inte kan ut och röra sig om man inte har ledarhund. Om man kan gå ut och gå långa sträckor med vitkäpp om man är den sortens människa. Men det blir ju så oerhört mycket enklare med hunden. Man går, alltså man får ett högre tempo när man går. Man blir mycket säkrare hur man går. Och man kan ta sig vart som helst. Så går man vilse så är man aldrig ensam. Då har man i alla fall någon att diskutera med hur man ska lösa problemet. Mm. Även om man får så bra svar. Men det är liksom den förlängda självkänslan, tycker jag, man har i handen. Som går till vänster om en.
Siffrorna visar att det är betydligt lägre andel ledarhundsekipage i Sverige jämfört med grannländerna i befolkningen. Sverige har 25 ledarhundsekipage per miljon invånare. I Norge finns det nästan dubbelt så hög andel med 48 per miljon invånare. Tätt följd av Finland och Danmark. I Sverige finns idag drygt 260 aktiva ledarhundsekipage. Om det hade varit lika vanligt här som i Norge skulle det betyda drygt 500 stycken.
Vad tror ni att det beror på?
Det finns en begränsning i det att staten upphandlar cirka 40 hundar per år. Alltså man får väldigt lite syn för att få ledarhund i Sverige jämfört med Norge. Men det är väl så man tror att det är.
Vad som skiljer att ha ledarhund här i Sverige och i Finland, det är det till exempel att i Finland så du behöver inte betala för hundens mat och sådana saker. Mm. Att det är ju nästan gratis. Jag tror att det är bara de här olika saker, leksaker eller hygienartiklar och sånt där som du behöver själv pröjsa i Finland.
Hur ska man veta om det skulle funka bra med ledarhund? Man kan ju liksom inte låna någon så testa, så att säga. Mm. Eller kan man det?
Jo, det kan man göra. Ja. Ansvaret för ledarhundsverksamheten har ju flyttats från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet här bara för 3 veckor sedan. Man ansöker om ledarhund hos Syncentralen. Och sen blir man då kallad till någon prova pådag eller så, där man får testa att gå med ledarhund. Och sen så blir man bedömd och man kan få så kallad dispositionsrätt. Och sen då, innan man blir tilldelad en hund, så får man också gå en kurs och verkligen lära sig vad det är att ha ledarhund. Så det är ju inte så att man ringer till Syncentralen och säger jag vill ha ledarhund och så kommer den. Utan man får testa och känna efter och prova på. Man behöver inte tycka om hund innan, men det är bra om man lär sig att göra det. Att gå med en hund, alltså den frihetskänslan, den kan man inte förstå förrän man har upplevt den. För det är en sån stor skillnad att hålla i bågen på selen och gå i sitt eget tempo som jag och hunden bestämmer tillsammans, jämfört med att hålla någon under armen. För det, alltså man rör sig annorlunda och man... Så rent fysiskt så är det bra. Och det, och sen man kommer framåt snabbare. Man kan gå i så många olika terränger. Alltså både i skog och mark och på gångvägar och trottoarer. Mm. Och hunden liksom på sitt sätt har ju lärt sig hur den ska visa mig när det är... När det är någonting i vägen eller om jag måste se upp för att det är ett steg ner eller upp. Eller den går runt, gropar i marken och väjer för andra typer av hinder. Och det som hunden kan väja för, som inte käppen kan väja för, det är ju hinder som är i ansiktshöjd.
Mm. Och sen det är ju nästan så att jag har ju märkt på mig själv i alla fall att jag har blivit väldigt dålig på att käppa. Och nu ska man väl kunna det igen när man ska få en ny hund enligt MFD. När man inte har behövt göra det så kolossalt mycket. När man har, jag har ju ändå haft hund snart 18 år. Som du sa Ingela i början här att alla hundar de kan ju de här basic grejerna. Men jag brukar säga att den här riktiga utbildningen börjar förstå när de kommer till oss hundförare. Därför att vi måste ju lära känna varandra. Hunden måste kunna läsa av mig och jag måste kunna lita på hunden.
Mm. Jag brukar jämföra med att det är som att skaffa körkort. Alltså man är godkänd om man har fått sitt körkort. Men det är ju först när du har fått det som du är ute och skaffar dig erfarenheten. Yes. Och egentligen vet vad det är att köra bil. Och använder det i praktiken. Och det är så man kan tänka om ledarhundens första år också. För vissa hundar går ju på en 3-4 månader. Och andra kanske aldrig blir lika bra som förra hunden. Men nu när man har en sån här gammal erfaren hund, då känns det som man tänker kommandorna till hunden. För alltså jag gör säkert vissa rörelser med handleden och så som hon märker innan jag säger någonting. Man pratar ju mycket mer med den nya hunden. Den gamla hunden har man väl tränat in osynliga tecken som den liksom reagerar på.
Ja, att hunden får arbeta ostört är ju inte alltid självklart. Även om många känner till att en ledarhund i sele är på jobbet, så kommer det ändå en hel del frågor och försök att få klappa.
Till exempel i tunnelbana, Ossie han ligger där på golvet och ser väldigt avslappnat ut, fastän han är ju koncentrerad precis hela tiden. Så att folk kan ju fråga mig hur det är att ha ledarhund och vad ledarhunden hjälper till och allt sånt där. Så jag tycker att det är ju våran uppgift ibland också att informera om ledarhundar. Och sen när man träffar små barn och sådär, och de vill ju gärna klappa på oss. Men jag säger till dem att och visa den här skylten att ledarhund stör ej. Att så fort ni ser en hund som har en sån här grej på sig, en sele, så då vet ni att det är en ledarhund och det får man inte gå fram och klappa.
Nej, och det är ju verkligen så att det är underarbete, men egentligen gäller ju det, även om man har en hund som inte är en brukshund, så ska man ju inte gå fram till en okänd hund utan att kolla först om hej, får vi hälsa eller ja.
Jag tycker att det varierar. Man träffar människor som vet allt och man träffar människor som inte ens vet vad en ledarhund är. Alltså kunskapsnivån är så väldigt olika i samhället. En del vet och en del har aldrig hört talas om att man inte får klappa en ledarhund. Och en del människor säger att de får inte klappa, men jag får prata med dig, säger de och pratar med hunden och det är ju samma sak. Då söker de ju kontakt.
Men nu närmar sig som sagt pensionen för Ingelas hund Meli, och det är med blandade känslor som hon tänker på hur det kan bli.
Jag vet ju att min hund, om hon får vara frisk, kommer att gå i pension och bo hos min son. Så det känns tryggt. Jag vet vart hon hamnar. Det som jag har störst ångest för, det är alltså att det ska bli ett glapp mellan nya och gamla hunden. Att jag ska behöva vänta i 3-6 månader på en ny hund. Eller det allra värsta som MFD har sagt, det är att de rekommenderar att man ska ha ett glapp på 1,5 månad mellan gammal och ny hund. Och det begriper vi inte. Alltså det finns ledarhundsförare är ju som alla andra, vi är olika. Det finns ledarhundsförare som vill ha ett glapp mellan hundarna. Och då ska det vara lika rätt som att vilja ha en hund imorgon.
Men har du haft någon längre period emellan?
Det blev det mellan den här och den förra hunden, mellan Meli som jag har nu och Molly. Mm. Då var det 9 månader, men det berodde på ett missförstånd, och då hade jag ändå Molly kvar i familjen. Mm. Så då fuskanvände jag ju lite grann. Men
du är orolig för glappet. Vad skulle det betyda för dig?
Det skulle betyda att det skulle vara jättemycket jobbigare för mig att göra de här nästan dagliga resorna in till stan. Och jag skulle få planera och ta längre tid på mig och tycka att det vore mycket obehagligare. Man kommer, framförallt Gullmarsplan tycker jag är jobbig att gå utan hund. Sen kan jag käppa och gå med synpedagog och lära mig hur mycket som helst. Men det händer så mycket, så där är hunden en jättetrygghet. Mm. När man ska byta mellan buss och tunnelbana. Jag har ju annars aldrig haft något glapp alls mellan hundarna. Ena hunden har gått i pension på söndagen och den nya har jag träffat på måndagen.
Mm. Och hur långt är det kvar nu då innan det här sker?
Ja, hon är inte ens... alltså enligt reglerna så ska ju hundarna gå i pension vid cirka 11 års ålder. Och hon har fyllt 10. Så någon gång under det här året kommer man att påbörja processen på att titta på vad som ska hända med henne och vart hon ska hamna.
Och du då, cirka?
Jasse, så han flyttade ju till Finland. Min syster och hennes man, de flyttade i samma veva, så de tog hunden med sig ungefär så. Mm. Men nu är det ju samma planering. Sen när det börjar bli aktuellt, så då Ossi han kommer att flytta till Finland. Och han behöver bara ligga på hängmattan och kolla om personalen hinner fylla på matskålen.
Ja. Mm. Men hur känns det för dig då sen när det kommer ju ändå en dag när han blir pensionär? Och då, liksom att börja med en ny hund igen då blir det din tredje hund.
Ja, exakt.
Hur känns det?
Ja, jag är väl bara förväntansfull. Vad är det för rolig sak som jag kommer att få? Som jag sa nyss, att man ska aldrig jämföra hundar sinsemellan, men ändå att min första så, han var ju lugnet själv, inte skällde ingenting, var helt tyst. Och den här Ossi så, han har varit precis tvärt emot, så kanske jag får någonting mitt emellan. Och sen mellan Jasse och Ossi så det var bara 3 veckor. Mm. Så det gick ju fort, vi fick ju nästan bråttom att lämna honom i Finland. Jag fick veta att jag skulle få en ny hund.
Det sa alltså ledarhundsföraren Circa Husso, och du hörde även Ingela Sjöqvist.
Inslag 5.
Telegram. Ersättningskrav efter diskriminering av ledarhundsförare i studentboende. En kvinna med ledarhund har fått bifall av diskrimineringsombudsmannen DO i sin anmälan efter att hon inte fick flytta in i ett studentboende om hon tog med sig ledarhunden. Hade hon lämnat hunden skulle det gå att flytta in enligt företaget som hyr ut bostaden. Företaget svarade att det kunde vara en allergiker som i framtiden ska bo i rummet och hänvisar till en policy om att husdjur inte är tillåtna. Och det här är indirekt diskriminering, konstaterar DO efter sin utredning, och begär att företaget ska betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan för sitt agerande. Ledarhundar är ett hjälpmedel för att ta sig fram som vissa synskadade kan få rätt till från staten, och i Sverige finns det idag 265 ledarhundsekipage. Arbetsmiljön på SRF omdebatterad. Kritik från anställda som valt att vara anonyma har framförts mot arbetsklimatet på Synskadades riksförbund i Enskede. Det gjordes i en artikel i fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega för en månad sedan. Där berättar flera personer om stress, tystnadskultur och trakasserier. Men även om både den lokala fackklubben och kanslichefen beklagar att det finns de som är missnöjda, så håller de inte med om att det råder en tystnadskultur på organisationen. Frågan har utretts och företagshälsovård är inkopplad. Det pågår förändringsarbete som kan vara en orsak till missnöje, säger både fackklubben och kanslichefen till tidningen Kollega. Och efter att första artikeln publicerades har flera andra medarbetare på eget initiativ skrivit sina namn under ett öppet brev där de gör klart att de inte delar bilden av en arbetsplats med lågt i tak och dålig stämning. Även om de också skriver att de inte vill förminska enskilda medarbetares upplevelser. I EU-valet vill SRF prioritera tillgänglighet och möjlighet att resa. Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni kommer Synskadades riksförbund prioritera tre punkter i debatten. De vill för det första att fler ska ha möjlighet att resa, studera och arbeta inom EU genom stärkta rättigheter för passagerare och att unionens funktionshinderkort blir permanent. För det andra vill SRF att tillgänglighetskraven höjs och inte bara digitalt. Till exempel vill man att livsmedelsprodukter är bättre uppmärkta och att hushållsmaskiner blir mer användarvänliga. Och slutligen efterfrågar organisationen att rätten att rösta med bevarad valhemlighet tillgodoses även för synskadade. EU bör sätta en standard för hur val görs tillgängliga för så många som möjligt, menar Synskadades riksförbund. Optikerkedja ska syncertifiera taxibranschen. 7500 taxiförare kommer kunna få sin syn testad och certifierad i ett nytt samarbete. Och om det behövs görs en fullständig synundersökning. Det är Svenska Taxiförbundet och optikerkedjan Synoptik som berättar i ett pressmeddelande om projektet. Med det uttalade syftet ökad trafiksäkerhet. Optikerkedjans marknadschef Marielle Wernholtz säger, citat, det borde vara en självklarhet att regelbundet testa synen för att fortsätta köra bil. Men så länge vi inte har ett lagkrav för det kommer vi fortsätta att arbeta med vår övertygelse om att god syn skapar en tryggare trafikmiljö, slut citat. Sverige är relativt ensamt som EU-land om att inte ha krav på återkommande tester av synen för att förnya körkortet, varken för privata bilister eller yrkeschaufförer. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Deltagare sökes till ljusforskning. Frukostträff med SRF Stockholm Gotland. Fågelmorgon med DBFK. Föreslå aktiviteter med SRF Stockholm Gotland. Kristi himmelsfärd på Almåsa. Pub med frågesport SRF Stockholm stad. Sjung med Cerilla-kören. SRF Norrort medlemsträffar. Syntolkat på Moderna museet. Syntolkat på Stadsteatern. Tema fågelsång SRF Stockholm stad. Torsdagscafé SRF Stockholm stad. Träff i Gustavsbergs centrum om punktskrift. Träff i Tyresö, SRF Stockholm Gotland. Träff i Nacka Forum, hur skyddar man sig mot bedrägerier? Utbildning för förtroendevalda, ABF. Och utflykt till Tyresö slott, SRF Stockholm stad.
Hej! Vi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm genomför en spännande studie om ljusförhållanden och dess inverkan på passagerare. Era unika insikter och erfarenheter är ovärderliga för vår forskning och vi skulle vara mycket tacksamma om ni kunde bidra med er tid och kunskap. Projektet finansieras av Region Stockholm. Studiens syfte är att förstå hur olika ljusförhållanden påverkar personer med synnedsättning. Vår forskning inom detta område kan leda till bättre anpassade offentliga miljöer som till exempel tågstationer, främja utveckling av innovativa ljuslösningar och stödja tillgänglighet till kollektivtrafik. Vad innebär deltagandet då? Jo, som deltagare kommer ni att besöka en specifik station i Stockholm där ni kommer att svara på några frågor om era upplevelser av ljusförhållanden på plattform. Experimentet är utformat för att vara så bekvämt som möjligt för alla deltagare och väntas ta högst en timme. Vårt team av forskare kommer att vara med er under hela processen. Experimentet planeras att äga rum i slutet av april till början av maj. Den exakta tidpunkten och platsen, vilket kommer att vara en tunnelbanestation i Stockholm, kommer att meddelas närmare till alla intresserade deltagare. Vi hoppas att ni ser detta som en möjlighet att direkt bidra till forskning som syftar till att göra offentliga miljöer mer tillgängliga och angenäma för personer med synnedsättning. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten och diarienumret är 2024-00315-01. Om ni har några frågor, ring gärna på telefon 073-7652-145. Om ni är intresserade av att delta, skicka vänligen ett mejl med namn och telefonnummer till stockholmsafelight@gmail.com, skrivet som stholmsafelight@gmail.com. stholmsafelight@gmail.com. Stort tack för er medverkan. Vänligen Vanja Sekato, professor och projektledare vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Och senast den 26 april vill forskarna ha din anmälan.
Kom och ät frukost och träffa nya och kanske gamla vänner. Vi ses på Café Lisas Grabb på Blekingegatan 36 vid Skanstull den 24 maj från klockan 7.30. Du som är medlem, synskadad eller stödjande betalar ett subventionerat pris övriga ordinarie. Och ordinarie pris är mellan 160 och 170 kronor och då ingår kaffe eller te, juice, smörgås med ost och skinka eller bara ost samt bulle. SRF finns på plats mellan 7.30 och 9.00. Anmälningar och frågor till Britta Eskils-Janse på telefon 08 462 45 16 eller e-post britta@srfstockholmgotland.se. Välkommen!
Fågelmorgon i Orhem med DBFK. Den 5 maj, söndag. Vi samlas klockan 8.00 i DBFKs stuga i Orhem för att lyssna och titta på fåglarna. Mikael Fredblad, erfaren fågelkännare, berättar om de vanligaste fåglarna, var man hittar dem och hur de låter. Det finns en hel del appar som identifierar fåglarna. Micke berättar om apparna. Ta med termos och frukostmacka. Träffen är gratis. Adressen är Orhems skogsväg 31. Anmäl dig till Ann-Katrin Ekberg på 076-313-9080 eller på www.dbfk.se. Välkommen!
Har du idéer på vilka aktiviteter SRF Stockholm Gotland ska arrangera nästa år? Just nu håller vi på med ansökningar av pengar och vill gärna få in idéer. Vill du bada isvak igen? Titta på fornlämningar på Gotland eller på konsten i tunnelbanan? Kanske lära dig att spela whist eller besöka olika konditorier i länet? Hör av dig med dina idéer till Britta Eskils-Janse på telefonnummer 08 462 45 16 eller britta@srfstockholmgotland.se.
Hej och välkomna på Kristi Himmelfärdshelg hos oss på Almåsa 8-12 maj. Vi börjar på onsdag 8 maj med middag och presentation klockan 18. Torsdag 9 maj 10.00 är det promenad. 10.30 bingo. Mellan 12 och 14 så är det lunch. 14.00 bakar vi scones med tillbehör. 15.00 vattengympa och avsluta dagen klockan 18 med middag. Fredag 10 maj 9.30 börjar vi dagen med en föreläsning om vårens fåglar, vartefter vi går ut och upptäcker vilka fåglar vi har här på Almåsa. Lunch 12-14. Efter det 14.00 har vi ett litet vårquiz. 15 cirkelträning i gymmet. Och sen avslutar vi dagen med middag klockan 18. Lördag 11 maj så börjar vi dagen med en promenad klockan 10. Därefter så är det boll 10.30. Lunch 12-14. 14 fikautflykt där man betalar sitt eget fika. 16.30 har vi en vinprovning och det kostar 200 kronor per person. Och vi avslutar dagen med middag klockan 18. Sen är det utcheck på söndag 21 maj efter frukost. Boka genom att kontakta oss på telefon 08 500 404 80. 08 500 404 80. Eller mejla till receptionen@almasa.se. receptionen@almasa.se. Pris 950 kronor per person. Del i dubbelrum eller 1150 kronor för per person i enkelrum och det är minst två övernattningar. Tack så mycket, hej!
SRF Stockholms stad, pub med frågesport på Norges nationaldag. Fredagen den 17 maj gratulerar vi våra grannar i väster på Norges nationaldag. Det blir även en spännande frågesport. Tid och plats. Klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pizza slices samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs. Kom som du är och ta med dig ditt gladaste humör. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818. Eller e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen.
Hej, jag heter Nina Sedelund och jag vill efterfråga körkompisar till våran kör. Vi sjunger i en kör som heter Cerilla-kören och det är genom Kreativt Center i Medborgarhuset, plan 6. Och vi skulle tycka det var jättekul om vi kunde få med fler glada körsångare helt enkelt. Och det är ingen notbunden kör utan vi löser punktskriftssångerna på plats. Vi ses på tisdagar mellan 17.45 och 19.15. På Kreativt Center Medborgarhuset så sjunger vi en kör. Och vi vill gärna ha både killar och tjejer med. Tack så mycket. Hej.
SRF Norrort. Nästa medlemsträff. Tisdagen den 7 maj. Här är Göran med information om vårens återstående medlemsträffar. Tisdagen den 7 maj klockan 15-16.30 i Vallentuna kulturhus, Allévägen 1. Ops, dag, tid och plats. Malin Karlsson som är konsthandläggare i Vallentuna kommer att presentera månadens utställning i kulturhuset. Anmälan till Görel Sjödin. Telefon 070 788 6779. Eller e-post gorel.sjodin@gmail.com. Onsdagen den 5 juni klockan 13-14.30 ses vi på Lyktgränd 4 i Täby. Det är vår avslutning med traditionell jordgubbstårta. Program kommer senare. Välkomna!
Välkommen till Moderna Museet och vårens tredje visning för dig med synnedsättning. Visningen äger rum torsdagen den 25 april mellan klockan 16 och 17 och sker i långsamt tempo. Guiden presenterar utställningen Den tredje handen, Maurizio Cattelan och Moderna museets samling. I visningen möter du några av Cattelans tankeväckande konstverk samt verk ur Moderna museets samling som talar till flera olika sinnen. Det är begränsat antal platser. Visningen ingår i entrébiljetten till museet. För att reservera en plats, mejla till bokavisning@modernamuseet.se. Ange datum för visningen i meddelandefältet och berätta också om det medföljer en ledsagare. Ledsagare går alltid gratis. Telefonnummer till infodisken på Moderna museet är 0723 734249. Vårens allra sista visning blir den 23 maj mellan klockan 16 och 17. Varmt välkommen!
Här kommer lite information från Syntolkning nu om några kommande livesyntolkningar i Stockholm. I ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm kan vi just nu erbjuda ett par livesyntolkningar. Den 11 maj klockan 19 kommer vi livesyntolka En midsommarnattsdröm. Vi har som vanligt biljetter långt fram. Detta är Shakespeares älskade klassiker. En mörk komedi av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland annat Leif André i rollen som Puck, Angelica Prick som Titania och Bahadur Fouladi som Botten. Premiär på teatern 19 april. En månad senare, den 8 juni klockan 13, livesyntolkar vi familjemusikalen Matilda the Musical. Den prisbelönta musikalen Matilda är baserad på Roald Dahls barnbok Matilda. Detta är en musikalisk och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. Till hösten har både Syntolkning nu och Stadsteatern i Stockholm släppt biljetterna till livesyntolkningen av Company. Den syntolkas den 13 oktober klockan 16. I Stephen Sondheims Company följer vi Bobbys sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserade storstaden. I rollerna ser vi bland andra Frida Modén Trischl, Helene Sjöholm, Gunilla Backman, René Myrro, Sara Jangfelt och Linda Olsson. Hjärtligt välkomna att följa med på en livesyntolkad teaterföreställning. Biljetter bokas via alltomsyntolkning.nu/event där även ytterligare information finns att tillgå. Har ni inte tillgång till webben så går det bra att ringa 031 360 8445.
SRF Stockholms stad, välkommen till vår temakväll om fåglar och fågelsång torsdagen den 23 maj. Vad är det för fågel jag hör som sjunger så vackert i busken eller i trädet? Hur ser den ut? Är det en talgoxe eller kanske en smörgås? Eva Lindberg från Naturskyddsföreningen berättar i vår fågelsångsskola om våra vanligaste fåglar och deras läten. Vi lyssnar på fåglarna och lär oss känna igen dem med hjälp av olika ramsor. Praktisk information om kvällen. Datum och tid. Torsdagen den 23 maj klockan 18.30 till 21 inklusive fikapaus. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Kostnad 100 kronor. I priset ingår fika i form av kaffe eller te och en liten kvitterkaka. Betalning. Swisha i förväg eller betala med kontanter på plats. Swish till telefon 123-662-1015. Skriv fågel i meddelandefältet. Anmälan. Anmäl dig senast den 20 maj på telefon 08-452-2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Vi ses i Holken, hälsa Pia och aktivitetsgruppen. SRF Stockholms stad, torsdagscafé den 16 maj. Välkommen till vårt extra långa och spännande torsdagscafé den 16 maj. Den här gången blir det två favoriter i repris. Vi börjar med ett musikquiz med Göran Bjellert. Därefter blir det visning av de kläder som våra duktiga deltagare i föreningen Sömnadscirklar har tillverkat. Cirkelledaren Maud von Norberg syntolkar och vi har även möjlighet att titta och känna på kläderna. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas den här gången klockan 16. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818 eller e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen!
Det blir en träff i Gustavsbergs centrum den 2 maj på temat Vad är punktskrift? Vi får höra lite om punktskriftens intressanta ursprung och historia. Vi får också en introduktion till punktskriftskonst. Den som vill får även möjlighet att prova på det. Vivianne Emanuelsson och Anne Måndotter berättar och visar. Båda använder punktskrift såväl till nytta som nöje. Och datumet var alltså den 2 maj. Vi ses klockan 13-15 i Nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum, snett mitt emot Coop. Om du har frågor eller vill anmäla dig, ring Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23. Sista anmälan är torsdagen den 25 april. Välkommen!
Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland anordnar träff i Tyresö fredagen den 26 april klockan 14.00 till 16.00. Adress Bollmora Gårdsväg 6 i Tyresö. Tina Strömberg från föreningen Syskonbandet kommer på besök och berättar om föreningens verksamhet både i Sverige och utomlands. Anmälan och frågor till Evy Hellberg på telefon 070 758 5051.
Det blir en synträff i Nacka Forum den 2 maj mellan klockan 14 och 15.30. Temat är Försök inte lura mig. Hur kan jag skydda mig mot bedrägeriförsök? Polisvolontär Tove Hägg berättar, förklarar och svarar på frågor. Träffen är alltså den 2 maj klockan 14-15.30 på Träffpunkt Smedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. Anmälan och frågor till Frida Ambros på Nacka kommun. Hon är kommunens syn- och hörselinstruktör och har telefonnummer 070 431 84 83. E-post frida.ambros@nacka.se. Anmäl dig senast den 30 april. Välkommen! ABF bjuder in till funktionärsutbildning lördagen den 4 maj klockan 10-16. Välkommen till en hel dag med 7 parallella utbildningar. Förutom fokus på respektive styrelseroll ges här även en bra möjlighet till att möta andra förtroendevalda och utbyta erfarenheter. Platsen är Långholmens folkhögskola, Lövströms allé 7 i Sundbyberg. Målgrupp: du som är nyvald eller saknar utbildning för ditt förtroendeuppdrag. Deltagaravgiften är 550 kronor. Anmäl dig till hanna.dorve@abf.se eller ring henne på telefonnummer 08 444 77 93.
SRF Stockholms stad. Bussutflykt till Tyresö slott den 9 juni. Nu är det äntligen dags i försommarens glans med en utflykt till Tyresö slott. Där möts vi upp av en leende guide som visar oss runt i parken och berättar om slottets historia. Därefter blir det lunch på glasverandan till slottet. På eftermiddagen är det hopp och lek för var och en att vandra runt i parken, ta en simtur med glada ankor eller bara sitta på en bänk och njuta och lyssna på småfåglarna. Det finns även möjlighet att känna, dofta och handla blommor på och örter i handelsträdgården in till slottet. Ta gärna med en vän. Fakta om dagen. Söndag 9 juni klockan 10.00 utgår bussen från Gotlandsgatan 44. Klockan 10.30 stannar bussen på Lingvägen. Klockan 11.00 framme vid Tyresö slott. Klockan 11.15 guidning. Klockan 12.30 till 14.30 lunch, kaffe, te och kaka. Klockan 16.00 återresa med buss. Klockan 16.30 Lingvägen. Klockan 17.00 Gotlandsgatan 44. mat och dryck. Det finns möjlighet att välja på gravad lax med dillstuvad potatis eller en vegetarisk rätt. Bröd, sallad och alkoholfri dryck ingår samt kaffe, te och slottskaka. Pris för denna fina dag är 200 kronor för SRF Stockholms stads medlemmar, 300 kronor för övriga. Anmälan görs senast den 20 maj på telefon 08-452-2200 eller e-post anmalan@srfstockholm.se. Betalning görs till plusgiro 96 78 70-7, alltså 96 78 70-7, eller swish till 123-577-1548. Skriv namn och antal personer plus Tyresö slott. Övriga frågor ring till Pia Stenberg, telefon 073-872-9867. Vi ses. Hälsar Pia och aktivitetsgruppen.
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka? Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR Lor Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.